Om du har en ätstörning just nu, eller har haft det nyligen, så rekommenderar vi att du lyssnar på den här podden tillsammans med någon som kan stötta dig om du blir triggad eller ledsen. Ja, Evelina, då är vi tillbaka i studion.
Kul.
Jättekul. Hur känns det? Alltså, nu har vi ju släppt en del av, eller alla avsnitt hittills. Mm. Och hur har det känts för dig?
Nej, men det har varit roligt. Vi har ju fått jättefin respons. Mm. Både från drabbade och från anhöriga, närstående till drabbade. Och från personal som jobbar med ätstörningar. Och sådana som kanske vill börja jobba med ätstörningar men inte har vågat och sådär. Mm. Så det har ju varit jättekul.
Ja.
De tycker att de har lärt sig mycket, förstått massa saker som de inte har förstått innan och så.
Ja, det är jättekul. Mm. Alltså verkligen, det har ju varit över förväntan skulle jag säga.
Mm.
Så många som har hört av sig, jätteroligt, det får vi verkligen tacka för.
Mm.
Och idag har vi ju ett litet frågeavsnitt här i podden.
Mm.
Mm. Vi har fått in väldigt mycket frågor.
Ja.
Och några av frågorna har liknat varandra, så då har vi liksom slagit ihop dem lite.
Mm.
Och några frågor har vi formulerat om lite för att de kan, för att minska triggers.
Mm.
Så vi drar igång.
Ja.
Okej, fråga nummer 1. Vad tänker ni om all in? Där man som sjuk släpper alla regler och bara äter och låter kroppen bestämma. Man äter alltså inte efter ett schema utan ger kroppen allt den vill ha och slutar inte förrän man är nöjd. Jag har upplevt att jag tappade kontrollen av detta.
Ja, Saga, jag är faktiskt lite dåligt insatt i det här med all in.
Mm.
Jag har läst på lite grann, men jag tror att du vet lite mer. Kan inte du berätta mer om vad det innebär?
Jo, alltså jag ska inte säga att jag är jätteinsatt i det, men när jag har researchat för podden och sådär har jag sett att det här är något som existerar ganska mycket i recovery accounts-världen.
Mm.
Där många bara, men nu släpper jag allt, jag kör all in. Mm. Och så blir man ganska hyllad för det, så här, gud vad modigt av dig. Men det handlar ju, som jag har förstått det, om att man släpper alla regler.
Mm.
Man köper det man vill i affären. Man skiter i allt som ätstörningen hindrar en från att äta och göra. Och man äter tills man är mätt. Man lyssnar på kroppen.
Mm.
Alltså blir man inte mätt av en portion, då äter man 4 tills man är mätt. Alltså det finns inga stopp. Det finns inte att man kan äta för mycket som jag har förstått det.
Mm.
Ungefär så. Jag kan säga, ja, jag vet inte om det finns någon jättetydlig definition för exakt vad all in är.
Nej, men det jag tänker så här, det första är att jag tänker så här, att härligt liksom. Att jag tror verkligen att det kan funka för många.
Mm.
Och att man släpper reglerna, det här som ätstörningen då, alltså dömande och kritisk och rigida, oflexibla regler kring maten och så. Så släpper man det.
Mm.
Men jag kan ju också se att det finns risker. Jag tänker först och främst på medicinska risker.
Mm.
För om det är så att man är underviktig och i allvarlig svält,
ja,
så finns ju det risken då att man utvecklar feeding syndrom om man börjar äta för mycket för snabbt.
Mm.
Man kan ju behöva börja äta väldigt långsamt och ha koll rent medicinskt på att kroppen kan hantera ett ökat näringsintag.
Mm.
Och det behöver man ju medicinsk expertis runt omkring sig för att ha koll på.
Just det.
Tänker du på någonting, några risker eller vad som kan vara bra eller sådär?
Ja, men det är ju som med allt att det är väl väldigt individuellt vad som hjälper en och vad som inte hjälper en annan. Men jag tror att gör man det här så måste man också vara medveten om den liksom psykologiska aspekten i det. Att det finns ju ändå ett bakomliggande problem som man måste ta itu med. Så att jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det, men jag tror absolut att det finns en risk. Och som den här personen sa, att jag upplevde att jag tappade kontrollen av det.
Mm.
Den risken finns ju också.
Ja.
Men det finns ju risker med allt, så det är jättesvårt att säga.
Ja. Nej, men jag tänker verkligen som hon som skrev frågan skriver om, att ja, risken finns att man faktiskt utvecklar en hetsätningsproblematik.
Mm.
Dels därför att vi människor trivs och mår bra av rutiner. Eller vi kanske inte alltid trivs psykologiskt med rutiner, för en del vill inte ha det. Men vår kropp mår bra av rutiner.
Mm.
Och för att kunna utveckla bra hunger- och mättnadskänslor efter en tids ätstörning, så är det bra att äta ungefär lika varje dag. Man måste inte äta precis lika varje dag, men ungefär. Ungefär samma tider, ungefär samma mängder. Det mår vi bra av, det vet vi. Precis som vi mår bra av att du har ungefär samma sovtid varje dag och sömnritual varje dag, så mår vi bra av det.
Ja. Ja, men då går vi över till nästa fråga då.
Mm.
Jag har noll förtroende för min behandling. Jag har blivit så illa bemött på en klinik i Stockholm där vissa ur vårdpersonalen verkligen behandlat mig som ett psykfall och inte som en människa. Jag vill bli frisk och vara kvar men känner samtidigt att jag blir mer sjuk på kliniken. Vad ska jag göra?
Ja, det är ju så tråkigt att höra om sånt här.
Mm.
Jag tror att Monica Fored i ett avsnitt tog upp att det är väldigt vanligt att personer med ätstörningar är missnöjda med vården.
Mm.
Och att det ligger lite i sakens natur eftersom man är väldigt ambivalent inför behandling.
Mm.
Så att ibland så är man missnöjd med vården, det är svårt att få ihop en bra behandling och att man är nöjd och sådär.
Mm.
Men det är också så att ibland så blir det inte bra. Behandlingen är inte bra. Vårdpersonal gör fel ibland och sådär. Och då skulle jag ändå vilja rekommendera att man går till chefen.
Mm.
Eller den som leder avdelningen. Och får man inte stöd då så gå till verksamhetschefen.
Ja.
Vad tänker du?
Ja, men nu vet ju inte vi vad den här människan har varit med om och hur det har sett ut. Mm. Men jag har ju själv en vårdhistoria bakom mig där delar har varit verkligen att jag också har blivit behandlad som ett psykfall och inte som en människa. Alltså, där det har varit riktigt krasst. Men det som ändå gjorde att jag ville ju också bli frisk och därför var jag kvar ändå.
Mm.
För jag hade ett väldigt bra stöd av min behandlare. Så kanske om man inte litar på sin behandlare att se, finns det möjlighet att byta? Eller kanske ställa det som krav att nu har jag varit med om det här. Och då är det väl, som du sa, att man får ta kontakt med chefen eller...
Mm.
Ja. Men sen tänker jag också att ja, det är ju svårt med att byta ställe för det är ju inte så lätt idag. Man kan inte bara, men nu går jag till den kliniken istället för de möjligheterna finns ju väldigt sällan.
Ja.
Jag skulle säga att försök byta behandlare då om man känner att det är där och få utrymme att berätta om det man varit med om så att man sen kan ta upp det och gå vidare. Och sen skulle jag ändå också vilja säga att våga IVA-anmäla också.
Mm.
För att det gör ju en skillnad för...
Ja, i framtiden.
Ja, för framtida.
För att det inte ska hända igen.
Exakt.
Samma problem.
Mm. Ja, vi går över till fråga nummer 3 då.
Mm.
Vad tänker ni om att ätstörningsbehandlingar är så inrutade? Det är som att alla ska följa samma regler och samma mall. Men samtidigt är vi alla enskilda personer. Är det verkligen bra att alla ska följa samma regler, scheman och så vidare?
Mm, det där är ju klurigt alltså, måste jag säga. Mm. Nej, men vi får dela upp det. Om man tänker så här heldygnsvård och dagsjukvård, då är det ju avdelningar.
Mm.
Där vissa saker faktiskt behöver vara väldigt tydligt. Så här gör vi här för att det ska fungera.
Mm.
Vissa grupper, vissa måltider, vissa scheman och så vidare.
Mm.
För att det blir för svårt annars.
Mm.
Alla som vet att när man är på en dagsjukvård så man jämför sig med varandra hela tiden och det är omöjligt för personalen att ha massa olika måltidsförslag och sådär.
Mm.
Men samtidigt är det så att vården ska individanpassas i den mån det går.
Mm.
Så jag håller med frågeställaren. Helingsvård och dagsjukvård, ja, det kan behöva vara vissa saker som är lika, men det ska samtidigt individanpassas, absolut.
Mm.
Och jag kan ibland uppleva när jag handleder på olika kliniker att det är lite för regelstyrt och oflexibelt kring vissa saker.
Mm.
Sen om det är öppenvård då, att man går i behandling ett samtal i veckan eller två, då tänker jag att det är viktigt att man ändå följer en evidensbaserad behandling och inte gör för stora avsteg. För då är risken att man faktiskt inte får en ätstörningsbehandling som är effektiv.
Ja.
Men den kan ändå individanpassas.
Mm.
Så att det där är en lite klurig balansgång. Ja, individanpassa, men lämna inte manualen, skulle jag vilja säga.
Mm.
Vad tänker du?
Ja, men jag kan ju också förstå det här. Liksom, vi är enskilda individer och sådär. Och jag tror att det så handlar om resurser också.
Mm.
Att det tar tid och uppenbart så är det ju alldeles för lite resurser inom ätstörningsvården som det ser ut idag.
Mm.
Att folk får vänta i ett år liksom på att få hjälp. Så att jag tror att där har vi en sak som gör att det är svårt att individanpassa i den mån som kanske vissa skulle vilja eller skulle behöva.
Mm.
Sen tror jag också att vården måste ju utgå ifrån evidens.
Mm.
Och vi kanske har för lite evidens när det kommer till ätstörningsbehandling. Vi skulle behöva mer. För vissa blir ju inte friska.
Mm.
Vad ska de ta vägen? Ja, men vi har för lite där.
Mm.
Så att, ja. Jag tror absolut att det skulle behöva individanpassas mer, men frågan är hur. Mm. Hur ska det gå till?
Mm.
Okej, då kommer en till fråga här. Hur ska jag göra med min dotter? Hon är sjuk, 17 år, men vägrar gå till ätstörningsenhet. Jag försöker motivera och prata med henne utifrån all information som jag fått på nätet, men inget hjälper.
Om det här är ju jättesvårt, för det är så individuellt.
Mm.
Det beror helt på vad har man försökt innan, hur mycket har man försökt, på vilket sätt. Och man försöker ju på massa olika sätt att peppa, motivera och sådär naturligtvis. Men har man försökt allting och berättat hur orolig man är och så, så kan det vara så att man behöver vara extremt tydlig.
Mm.
Man kan behöva säga så här, men jag älskar verkligen dig och jag är jätteorolig för dig. Jag kommer nu inte att ge mig förrän du följer med mig till vårdcentralen eller till läkaren.
Mm.
Och man kan behöva säga sådana här saker som att jag har bokat en tid och du behöver följa med mig. Jag vet att det är jättejobbigt, jag vet att det här är tufft, men jag kommer inte att ge mig. Och man kan också säga sådana här saker som att hade det varit cancer, hade du, och du vet att det är en jobbig behandling, men hade du vägrat att ta emot behandling då? För jag kan inte låta dig må så här dåligt och se på.
Nej.
Något sånt där.
Mm.
Vad tänker du om det?
Jag tänker att det låter som ett jättebra alternativ.
Mm.
Absolut. Att vara väldigt tydlig men ändå kärleksfull.
Mm.
Sen tänker jag också, det är svårt här nu då, för att hon... Gud, jag pratar som att jag är expert, jag vet att jag inte är det. Men bara utifrån mina upplevelser så... Min bror, när han pratade i podden, då sa ju han att han hade önskat att mamma och pappa ställde mer krav, eller var så här att vi i det här hemmet så äter vi tillsammans, vi sitter vid middagsbordet.
Ja.
Och om inte du kan acceptera de reglerna, då, han var ju väldigt hård och sa, då får inte du bo här.
Mm.
Så att så hård kanske man inte kan vara, men mer så här med aktiviteter, att nej men du kommer inte få gå och träffa dina kompisar om inte du äter innan.
Mm.
Var väldigt, alltså att man ställer sådana... regler och krav.
Mm.
Men det, jag tänker att det också... Man måste väl prova sig fram där, för det kan nog bli helt åt andra hållet också.
Mm.
Att då blir det en ännu sämre kommunikation. Så att det handlar väl om att testa, och det är ju en jättesvår situation att vara i, tänker jag.
Men jag tänker så faktiskt att just om någon är i svält eller svår anorexi och så blir man ju faktiskt farlig för sig själv och andra också.
Mm.
Man kanske är ute och kör bil, eller man liksom gör saker, man går ut i vägen utan att titta sig för att man inte mår. Alltså det är verkligen en farlig situation att vara i, och då tänker jag att då kan man behöva vara så tydlig att, vet du att så här är det, du kommer inte få köra bil, du får inte låna bilen förrän du börjar äta igen.
Mm.
Eller förrän du har följt med mig till vårdcentralen.
Ja.
Eller vi kommer inte åka på de här resorna. Du kan inte träna, du får inte träna, vi betalar inte gymkort längre så länge du är så här. Så att du får tydliga konsekvenser att man blir tvungen på något sätt. Om man vill fortsätta leva livet så behöver man börja äta eller se till att man får behandling.
Ja, jätterimligt. Och sen som jag också tänkte på var att när det verkligen inte går att kommunicera, man har liksom gjort allt. Ja, dels kan man ju behöva då... höra av sig kanske till Frisk och Fri och få rådgivning av dem för att få liksom mer individuell rådgivning.
Mm.
Men också att man kanske kan köpa en självhjälpsbok och lägga fram, så den här personen i alla fall har möjlighet att lära sig lite om vad man tänker att personen är igenom. Och, ja, men på så sätt få förståelse för sig själv och sin situation, och då kanske finna någon typ av motivation.
Mm. Sen tänker jag också att man kan ta hjälp av andra. För ofta är det ju så att den drabbade säger så här, du får inte berätta för någon. Du får inte berätta för mina lärare, för mina tränare, för släkten, för familjen. Men det är också faktiskt ett sätt att sjukdomen får konsekvenser. Att jag kommer nu att berätta för dina lärare hur orolig jag är. Och vi kommer göra en handlingsplan.
Ja.
Eller jag kommer berätta för dina tränare att så här ligger det till. Mm. Och så kommer vi komma överens om hur det här ska se ut.
Eller för... Jag blir rädd.
men att man är kärleksfull men väldigt tydlig, så här är det. Och jag tänker också att ofta säger, nej men du får inte berätta för våra vänner eller familjevänner eller släktingar. Men gör det i så fall, om det behövs, för att få hjälp. För då blir ni fler som kan hjälpas åt. Och som personen i fråga kan prata med och bolla med. Och även om inte du då får med henne, så kanske någon annan får med henne.
Mm. Det låter jättehårt, men det är ju faktiskt allvarligt, alltså...
Om man hela tiden också säger, jag gör det här för att jag älskar dig, för att jag är orolig, så blir det ett helt annat sammanhang än om man bara blir så orolig så att man blir så här arg och frustrerad, vilket man kan bli förstås i den här situationen. Men försök att sätta i ett sammanhang där du uttrycker oro, så brukar det bli bra till slut.
Ja, nästa fråga. Vad var det värsta med att vara sjuk i de olika ätstörningarna?
Ja, men det här är ju en fråga riktad till dig, Saga.
Ja, jag skulle nu vilja säga det absolut värsta, summa summarum, var att alla hemligheter som man bara fick ha för sig själv. Och också att man periodvis då, att jag inte kunde göra saker jag ville egentligen. Att jag liksom kunde sitta på mitt rum helt ensam och bara känna att jag vill skrika, jag vill ha hjälp, jag vill att någon kramar om mig, och så bara sitter man där i mörkret och bara gråter så tyst som möjligt för att ingen ska... Alltså, det är den här skammen och skulden och bara hela tabun över att ha en ätstörning. Det var nog det värsta. Men också, om jag liksom ska jämföra dem lite, det har jag nog nämnt tidigare, men det värsta var bulimin, skulle jag säga. Och jag tycker att det är ändå viktigt att nämna, för att så ofta så är det så här, ja, anorexi är den värsta. Och, men jag tyckte att bulimin var den absolut värsta, för att jag såg ju liksom jättefrisk ut och folk kunde inte alls misstänka att det var något fel. Och det skapade nästan ännu mer liksom skam och skuld, liksom att jag kan inte berätta för någon.
Och vilken ensamhetskänsla det måste ha varit.
Det var verkligen det. Och liksom när jag tappade kontrollen också, man, nej fan, det var eländigt. Så då var det mycket bättre egentligen för mig att ha anorexi då, psykiskt.
Ja.
Alltså det kändes mycket tryggare och bättre.
Ja.
Ja. Så det är väl... Det var väl det, och lidandet hos, alltså lidandet hos familjen, som man kunde ändå se väldigt tydligt när de väl förstod att det var något. Nästa fråga lyder så här. Jag får ingen psykologisk hjälp på kliniken som jag är inlagd på. Jag har bett om att få prata med en psykolog, men jag får inte, för jag måste tydligen gå upp i vikt. Men jag har ju redan gått upp massa i vikt.
Det här är ju en fråga alltså som jag får flera mejl i veckan om. Och även när jag handleder så kommer det här ofta upp. En frustration från både anhöriga och patienter. Men alltså, för att försvara personalen lite grann. så tror jag det kan vara så här. Ja, men nummer ett är, om man undviker, är ju viktåterhämtning. Så att, för att om man inte gör det, så kan man heller inte tillfriskna. Och sen så tror jag också en annan sak är att man faktiskt ganska ofta har olika syn på vad är psykologisk behandling. En del patienter och anhöriga tänker att psykologisk behandling är att man får sitta och prata av sig om ångesten och sådär. Medan psykologisk ätstörningsbehandling är mycket jobb. Det är liksom, det handlar mycket om att hitta strategier för att normalisera ätandet, hitta strategier för att stå emot impulser av att träna för mycket och att kräkas och sådana saker. Så man kanske, personalen kanske faktiskt tycker att de ger psykologisk behandling, medan anhöriga och patienten tycker att de inte får det. Så ibland så tror jag att det kan vara en missuppfattning, eller att man inte riktigt förstått varandra. Så kan det vara.
Yeah.
Men sen kan det också vara så att man faktiskt inte får psykologisk behandling, för det finns ju kliniker som inte ger det. Och det är ju synd. För att det ingår ju, det ska ju både ingå en fysiologisk medicinsk återhämtning, men också psykologisk behandling.
Ja.
Och då är det naturligtvis så att då, om man inte får det, så är det ju så att det ingår i de nationella riktlinjerna för behandling och, av ätstörningar, och internationella riktlinjerna. Så då tycker jag att man ska ta det, upprepa, ta det med sin personal, ta det med sin behandlare. Får man ändå inte gehör, så gå vidare till chefen, verksamhetschef. Och prata med regionen som upphandlar vården. Därför att det ska ingå, tänker jag. Känner du igen dig i frågan?
Ja, men det gör jag. Just när det kommer till att när jag var inlagd. För då kände jag också så här, men gud, jag vill påbörja någon, alltså någon jag kan prata med. Där var det mer gruppbehandling och göra, som du nämnde tidigare. Men då menade de att dels så hade de väl inte de resurserna där då, men också att det handlade om svälthjärnan. Att man inte var redo för att sitta i samtal, för att hjärnan fortfarande var i svält.
Just det.
Men då hade det ju gått flera veckor, så jag tänker att var hjärnan verkligen så mycket i svält efter så många veckor. Mm. Ja, jag vet inte.
Ja, nej, men det där, det har jag ju en helt annan åsikt än de personalen då. Som du har träffat. Okay. Nej, men för jag tänker så här. Man kan börja med psykologisk behandling tidigt.
Mm.
Ja, inte när man liksom är om man är jättesjuk medicinskt och inte knappt orkar vara vaken, som ju en del är när de kommer in i svält. Så, men,
mm.
men väldigt tidigt kan man gå in, även när man undviker att jobba med viktåterhämtning, och jobba parallellt psykologiskt. Därför att jag tänker att man behöver det. Man behöver hjälp med ångesthanteringen och alla tankarna och funderingarna. Och hjälp mm. med strategier för att minska sina ätstörda beteenden och så. Så jag är ju för det här med att återhämta vikt parallellt också få psykologisk behandling. Absolut. Och det tycker jag att man ska få.
Okej, nu kommer nästa fråga här. Jag har flera gånger gått upp i vikt och sen orkar jag inte mer och går ner igen. Hur gjorde du? Hur stannar man kvar på den nya vikten?
Mm, det är ännu en fråga till dig, Saga.
Ja, du kanske också har lite kloka råd här. Men jag tänker att för mig var det ganska skönt att veta så här, om du kan ju gå ner igen om du vill.
Mm.
Så prova det här nu. Låt det ta lite tid. Våga vara kvar ett tag med de trygga tankarna att så här, ja, jag kan ju sen igen om jag vill. För det är ju bara trygghet. Det kanske är en dum tanke egentligen. Men rätt tryggt att vila i. Och sen hela tiden påminna sig om varför vill man bli frisk.
Mm.
För att bli frisk behöver man vara normalviktig.
Ja.
Man behöver gå upp i vikt. Om det nu är så att man har varit underviktig. Som jag lite förutsätter då, i den här frågan.
Mm.
Och med tiden då upplevde jag att jag lärde mig att så här, jaha, men gud, min vikt har ju stannat här. Jag kan ju äta och jag kan äta lite mer ibland. Och jag har kvar vikten på samma sätt. Så jag lärde mig av att våga vara kvar.
Mm.
För jag hade inte trott på det annars.
Nej.
Så att det här att tiden, det är ju så himla tråkigt. För man vill ju bara så här, att man ska känna sig van och bra. Mm. Att allt bara känns bra direkt. Men det tar tid.
Mm.
Gör det. Och sen tänker jag också att man kan börja lite försiktigt då om man går upp i vikt. Alltså man kanske inte behöver sätta på sig de tajtaste kläderna bara för att det är de kläderna man brukar använda, utan kanske liksom tillåta sig att ha lite skönare kläder, bara känna hur de känns mot kroppen. Man behöver inte ta alla steg direkt.
Nej.
Och så kan man successivt då, men nu kanske jag vill börja ha mina kläder som jag brukar vilja ha, men då kan man börja med den där blusen då.
Mm.
Men man behöver inte börja med byxorna och blusen, så ta det stegvis.
Mm.
Men tid, våga stanna kvar.
Mm.
Mm. Vad säger du?
Nej, men jag tänker på det där du sa att liksom tänka att men jag kan ju alltid gå ner sen igen.
Mm.
Ja, för det är man ju oftast expert på. Man har varit lågviktig.
Mm.
Det är faktiskt ett knep, ju ett behandlingsknep att våga någon, att just säga till någon så att de vågar testa att gå upp till normalvikt och våga vara kvar. Just där, ja, men du vet, du kan alltid ändra dig sen igen, men testa nu minst ett halvår.
Ja.
Har du klarat ett halvår så testa ett år.
Mm.
Men det är klart att det tar tid och det kommer vara jobbigt. Och man kommer få tankar om att jag vill gå ner igen.
Mm.
Man kommer få ett sug, man kan bli triggande med sig andra. Men som du sa, håll fast vid, vart vill du i livet? Hur vill du se tillbaka på ditt liv? Och vad vill du ha fyllt det med?
Mm.
Påminn dig om det.
Då tar vi nästa fråga. Ni pratade om att ha kvar vågen. Jag tycker inte det funkar för mig. Jag blir helt knäpp av vågen, men jag är ändå friskförklarad och känner mig frisk. Varför är det ett så stort problem att man inte vill ha kvar vågen när jag tycker att det funkar för mig?
Mm, det här är ju den klurigaste frågan av alla som vi får mycket kring och som jag ofta får frågor när jag föreläser och sådär.
Mm.
Och jag skulle vilja säga så här, det finns inga rätt och fel.
Mm.
Om man inte vill ha vågen och inte vill väga sig, ja men då är det helt okej. Man ska inte känna någon skuld eller att man inte är på riktigt frisk för det och så.
Mm.
Man kan absolut leva ett liv utan våg och även ett liv utan väga sig. Men man behöver vara medveten om problemen som det medför.
Mm.
De har jag ju pratat om i tidigare poddar.
Mm.
Men det här med att man faktiskt liksom kan få problem i vissa situationer. Som om man blir gravid och ska väga sig hos barnmorskan.
Mm.
Som att man kommer till läkaren och behöver väga sig inför att man ska få en medicinering eller operation. När man ska åka slalom, när man ska välja ut en flytväst. Ja, men det finns massa situationer där folk kommer att behöva och fråga om din vikt.
Ja.
Och då är det bra att veta ungefär vad man väger.
Mm.
Så att det viktiga är väl att liksom ändå på något sätt se, försöka se vikten som ett medicinskt mått, inte som ett värde på ditt personliga värde som människa.
Mm.
Och sen ha en problemlösning, en plan för hur ska jag göra då i de här situationerna när jag kommer behöva uppge min vikt eller kommer behöva väga. Så hur ska jag göra då, hur ska jag tänka?
Ja, och jag tänker att har man då en planering kring det här, då kanske det inte är ett så stort problem. Då kanske det funkar jättebra för den personen.
Ja, ja. Absolut. Så egentligen handlar det mer om att, så här, att man ska vara medveten.
Mm.
Och man ska ha en så kallad vidmakthållande plan eller något sånt där.
Mm.
Så man vet hur man hanterar olika situationer. Oavsett om man har en våg och väger sig. Mm. Eller inte har en våg och inte väger sig. Så har man en plan. För att helt enkelt inte riskera bakslag och återfall.
Mm. Okej, nästa fråga. Jag blir så triggad när människor vid lunchbordet sitter och pratar om massa mat och dieter hit och dit. Ingen vet att jag har varit sjuk i nätstörning, så vet liksom inte vad jag ska göra.
Men Saga, kan inte du börja berätta hur du hanterar det här? För jag är säker på att du är med om det här hela tiden.
Ja, alltså verkligen. Man hör ju ofta hur folk pratar om dieter och hur de ska gå ner i vikt och sådär.
Mm.
Och dels tror jag faktiskt att det är så här att jag är inte jättelätt triggad när det kommer till sånt här.
Nej.
Men det är klart att det har hänt, och då för mig är det nog så att jag tänker att jag lite skiter i det. Så den mentaliteten har jag, och den har ju inte alla, så det vet jag. Men det jag tänker att man kan göra är att man, om det är liksom en nära vän eller familjen, då kanske det är rimligt att man tar upp det och säger att så här, men nu sitter jag liksom i min trygga sfär. Det är klart att jag måste kunna berätta att det här blir jobbigt för mig. Men sen tänker jag, med kollegor, där kan man ju också göra det. Man får nog välja när man väljer att ta upp det, för att jag tror att det blir svårt för sig själv att alltid vara den som måste säga till hela tiden. Jag tror det kan bli jobbigt att vara den personen. Men det gör man ju som man vill, så man har ju man får säga till om man tycker att det är jobbigt. Men sen tänker jag också att, för att jag vet att förut kunde jag bli väldigt irriterad, alltså arg, verkligen skitarg när jag hörde det här. Men idag har jag med så här, men just det, alla vet ju inte ens vad en trigger är.
Nej.
Alltså det finns de som faktiskt på riktigt inte förstår hur när de berättar om så här, jag ska gå på den här dieten, de kan inte förstå att det kan göra skada för någon annan.
Nej.
Och bara ha med sig det, att förstå en annan person, tror jag kan vara skönt också att ha med sig.
Man kan säga som att du jobbar med liksom att lite empatiskt ha överseende med dem som inte är insatta i problemet. Ja. Och det hjälper dig att inte bli så triggad.
Ja, eller det hjälper mig att inte bli så sur.
Ja.
Alltså irriterad.
Ja, just det.
Upp i varv. Men jag är inte lätt triggad när ni kommer till det här. Jag är inte det.
Det tror jag faktiskt är, om man lyckas komma dit du är nu, så tror jag att det är jättebra.
Ja.
Och det, många klarar ju det på sikt, men det är svårt i början. Men då har jag lite tips mer när man fortfarande är lättriggad.
Ja.
Och du får gärna fylla på också om det kommer. Men jag tänker så här, dels bör man fundera på, för ibland tror jag att det är så att man ska prata med sin omgivning, att jag mår inte så bra av de här ämnena, skulle vi kunna liksom skippa och prata om det kring lunchen och sådär. Och samtidigt måste man välja, i vilka sammanhang vill jag öppna upp och visa mig så här sårbar? För ibland är det inte så smart. I vissa sammanhang så är det så att man ska inte vara så öppen och visa alla sårbarheter. Det beror helt på sammanhang. Så att där ska man välja att tänka klokt. Vilka vill mig väl? Vilka känner jag mig trygg med? Så tänk efter där innan man öppnar upp sig helt. Men sen tänker jag att man lite mer naivt kan försöka byta samtalsämne.
Det är ju
liksom
det är
lite sådär, åh förresten vet du vad jag gjorde i helgen? Att man liksom lägger in lite mer uppsluppet eller naivt förhållningssätt och försöker byta samtalsämne. Men sen så kan man också vara lite mer tydlig. Kan man också vara så här, jag tycker just det här tycker jag är lite tråkigt att prata om. Kan vi inte bara prata om det? Vi pratar så ofta om det.
Eller, rimligt.
Jag tycker faktiskt att det är lite jobbigt att prata om det här.
Ja, gör det lite lätt.
Ja, gör det lite liksom. Lätt, men ändå säga ifrån. Så folk börjar tänka till, för ibland behövs det.
Absolut, det gör det verkligen.
Men sen kan det också vara att man berättar för några på jobbet. Och så kan man hjälpas åt. Då kan ju de också vara med och styra bort när man märker att nu blir det för mycket.
Ja, det är ju också väldigt fint att ta hjälp av andra. Ja, och sen tänker jag en sak som jag också vill säga. Att om man inte då känner att man, alltså vissa tycker ju det är jobbigt att säga. Alltså även om man gör det lite lätt och sådär. Men då tänker jag, vad kan man göra då? Om man blir triggad men inte, man vågar, man orkar inte säga, man orkar inte ta i det. Då kanske börja kartlägga lite, vad händer med mig när jag hör sånt här? Vad blir beteendet efter att jag hör tankar, beteende? Och vad kan jag göra för att inte liksom handla? Alltså att man lär känna sig själv. Hur reagerar jag? Och vad behöver jag göra för att stoppa beteendena som kommer med det?
Ja, just det.
Skulle det kunna vara något?
Absolut, det låter som en KBT-terapeut.
Det är Evelina som har lärt mig.
Absolut. Och sen så tänker jag också så här, att man är ju väldigt olika sårbar. Dels absolut. Över tid, som du säger, du blir inte så triggad alls nu. Det kanske, om det har varit precis direkt efter behandling så kanske du skulle varit supertriggad.
Absolut.
Men jag tänker också så här att man är ju så olika dagar. Det är vi ju alla. Man har ju sina bra och dåliga dagar, men... Dagar då man känner sig extra sårbar, då kanske man faktiskt kan tänka så här, jag vet att de nästan alltid pratar bantning och diet i lunchrummet, idag orkar jag inte det. Ja, men då tar man en lunch på rummet, eller går ut och äter med en kollega, eller någonting sånt där. Och sen så kan man vara i lunch de där andra dagarna när man känner sig lite starkare. Så att man är lite smart också.
Ja, det är så himla märkligt hur det kan vara ett samtalsämne vid lunch. Alltså att det, mina kollegor gör ju aldrig det. Längre, för de vet.
Okay.
Så när man märker att någon börjar glida in lite på det, alltså så här pratar man, alltså då märker man att folk tystnar lite. Så det är ju antagligen respekt av mig och att de har lärt sig lite.
Ja, det är jättebra.
Men det är ändå lite knäppt, det kan vara så himla samtalsämne.
Jag tror att det är det vanligaste samtalsämnet i lunchrummet.
Ja,
tror du inte det? Alltså,
jo,
om man skulle kartlägga, är det inte det?
Alltså jag tror inte där jag är.
Nej.
Men vad jag hör av mina vänner så bara, de här jävla kärringarna som går och pratar om dieter och bla bla bla. Alltså, jag hör hur folk blir så provocerade att det verkar vara...
Och det är ju inte bara kärringar längre, utan det är också väldigt mycket män.
Det var ett citat.
Alltså mer och mer också faktiskt män ju, som tränar inför triathlon och går på dieter. Så att det är inte bara en liten grupp längre, utan nu är faktiskt alla sorter.
Ja.
Gamla och unga. Och män och kvinnor och alla andra.
Fy, och det tycker jag är lite sorgligt. Det, är lite, det finns något sorgligt i det också. Något så här samhällssorgligt. Gör det. Yes. Har du fått något återfall efter att du blev frisk? Vad gjorde du då? Vad gjorde jag då? Nej, men alltså, sen jag blev helt frisk så har jag inte fått något återfall. Men under behandlingens gång så kunde jag liksom falla tillbaka och bli sämre och sådär. Så jag vet inte. Men däremot så vet jag, jag tänkte bara att jag skulle nämna det här. För att jag skulle åka på en resa med mina vänner. Och då skulle vi, ja men det var lite sol och bad och sådär. Och då kände jag hur jag, fast jag är frisk idag, jag är liksom, jag tycker om min kropp. Den är okej sen såklart. Alla har vi något som man bara, Men... Då vet jag att jag trycker på den här boken, liksom pratar med dem, bara, boka flyget, hotellet, check. Och jag bara, nej men nu ska jag gå ner i vikt. För det var liksom så betingat av, på något sätt, att så fort jag liksom ska utomlands, då är det liksom en vikt. Då ska det bantas.
Då ska det ner
så det var liksom innan. Ja, och då, alltså det tog kanske några minuter innan jag bara, vänta, vad sitter jag och gör? Varför ska jag ens göra det här? Jag har inte ens problem med min kropp. Alltså det finns... inget förnuftigt i det här överhuvudtaget. Det var bara... Det kastade mig tillbaka till...
Ja.
Alltså för jag var ju liksom sjuk så många år. Så det var betingat, tror jag.
Ja, att så här ska det gå till.
Ja.
Det ingår i en utlandsliv.
Ja, exakt. Så
himla vad gjorde du sen då, när du kom på det? Att liksom... Oj, nu, det här triggade igång en liten ätstörd tanke. Mm. Vad gjorde du då?
Alltså faktiskt så började jag nästan skratta.
Mm.
Och bara, men va? Alltså jag blev väldigt förvånad. Mm. För att det var en sån automatisk tanke.
Ja.
Som bara kom upp från något gammalt... Ja, jättemärkligt. Så att jag skrattade åt det och sen... Jag tror faktiskt att jag köpte någon riktigt god mat efter det. Och bara sket i.
Mm.
Alltså jag...
Gjorde tvärt emot.
Tvärt emot. Ja. Och det var ganska, när jag hade identifierat de här tankarna och identifierat att det måste ju komma därifrån, det var jättemärkligt, så var det som att det ändå la sig.
Men bra.
Så himla knasigt.
Bra jobbat.
Tack så mycket. Jag är i min tillfrisknadsfas, men känner ibland inte att jag blir mätt av mitt matschema. Ibland vill jag äta massor mer men blir så rädd. Jag tycker att schemat håller mig tillbaka och samtidigt blir jag ju inte mätt. Tycker det är så konstigt att alla har samma schema på kliniken. Vissa är liksom kortare, andra längre. Är inte det konstigt? Vad ska jag göra?
Ja, det låter ju faktiskt lite konstigt att hon inte, eller det låter inte konstigt att hon inte blir mätt, utan det låter som att du har en fel schema.
Ja.
Jag tänker, nu vet ju inte vi någonting, vi vet inte om hon jobbar med viktåterhämtning. Jag tolkar det så, som att hon jobbar med viktåterhämtning. Mm. Och om hon då inte blir mätt på sitt schema och det inte finns risk för refeeding syndrom.
Mm.
För det kan ju vara ett skäl till att hon har ett lägre schema och måste öka långsamt. Ja. Men om den risken inte finns, då tänker jag att hon kan gå till personalen och säga så här: jag blir inte mätt, jag är fortfarande hungrig, jag behöver mer mat.
Mm.
Och så får ju de i så fall förklara om det finns några medicinska risker med det eller inte. Men självklart ska hon få mat så att hon känner sig mätt. Mm. För annars blir ju också risken att hon, när hon inte är på kliniken, hamnar i hetsätning, tänker jag.
Mm. Men, och vad tänker du med det här att vissa är kortare, vissa är längre? Ska man ha samma schema då? Eller ska man utgå från liksom vikt?
Mm.
Ja, vad tänker du?
Ja, nej, men jag tänker så här att man har, om man nu går i dagbehandling eller i helningsvård, men kanske också öppenvård, så har man ett basschema man utgår ifrån. Som ju är lika för alla.
Ja.
Men sen måste ju det individanpassas.
Ja, visst måste det det.
Ja, en del behöver mer helt enkelt för att dels bli mätt och för att återhämta vikt och för att kunna normalisera vikten. Så absolut, det behöver individanpassas.
Yes, då kommer nästa fråga här. Jag har funderat på att bli behandlare inom ätstörningsvården. Evelina, hur är det att arbeta med ätstörningar? Positivt / negativt? Frågetecken.
Mm.
Ja, väldigt spännande.
Ja, en spännande fråga. Nej, men jag har ju förstås många drivkrafter i livet. Men en av dem är ju att vara till nytta.
Mm.
Och känna att det jag gör är meningsfullt. Eller det är väldigt viktigt för mig.
Ja.
Så därför så är det klart att det känns otroligt bra för mig och stimulerande att jobba med ätstörningar. Eftersom det är viktigt och det är meningsfullt.
Mm.
Och jag känner att jag är till nytta. Och samtidigt är det ju så att det är också väldigt frustrerande. Därför att jag känner mig också väldigt otillräcklig många gånger.
Ja.
Det är så många som behöver hjälp. Vårdköerna är jättelånga. Jag kan också se stora brister i vården. Mycket kunskapsluckor inom vården. Som gör att många inte får den hjälpen de behöver. Och ibland också behandlas illa. Mm. Vilket är otroligt frustrerande och jobbigt. Och det finns ju ett nytt modord nu som är så här etisk stress.
Mm.
Som vi i vården drabbas av.
Mm.
Och det känner jag ju också av.
Ja.
Mer och mer faktiskt med åren. Men jag får jobba med det hela tiden. Att tänka på att vad jag faktiskt kan göra. Och vad som är rimligt att jag orkar med och hinner med. Och klarar. Mm. Och sen så, ja, jag kan göra det jag kan. Och sen måste jag också vila.
Ja, så du säger att du kommer hem då efter en arbetsdag. Mm. Även om ditt fokus kanske är att tänka på någon av de här patienterna. Du har hittat strategier för att lite så här, men nu måste jag ta hand om min familj och mig själv.
Mm.
Ja.
Men sen ibland så är det svårt. Det är någonting som är väldigt återkommande, det är frustration. Jag får ju väldigt mycket mejl från personer som står i vårdkö.
Ja.
Och det är ett och ett halvt års väntetid till behandling.
Mm.
Och det där blir ju både då en fråga för att jag tycker att det är så jobbigt med varje enskild individ, men också rent så här strukturellt och i en samhällsfråga. Mm. Så blir det otroligt frustrerande att bära på. Så det är klart att det också finns med mig ibland på fritiden, måste jag erkänna.
Ja.
men så många stora politiska frågor finns med även i privatlivet.
Ja.
Men absolut, jag har strategier för att men också kunna koppla av och njuta av livet och återhämta mig och så. Och vara med min familj.
Men jag tänker, du har ju jobbat med ätstörningar i ungefär 20 år.
Mm.
Blir du aldrig så här, nej men jag vill göra något nytt nu?
Mm.
Eller är det liksom samma sak gång på gång? Eller hur ser det ut för dig?
Nej men jag tycker ju om det här med att göra någonting ordentligt. Liksom, och bli riktigt liksom kunnig på det. Och jag tycker ju inte att det är samma sak hela tiden.
Nej.
Dels så, ju mer man lär sig om någonting så inser man ju mer och mer hur okunnig man är. Så jag känner ju hela tiden, men hjälp, det finns ju massor mer att lära. Ja. Och jag kan utvecklas hela tiden. Det är snarare så, hur ska jag hinna lära mig allt? Och sen är det ju dessutom så att jag träffar ju nya, även om det är samma diagnoser, så det är ändå helt olika individer hela tiden.
Mm.
Och varje individ bär ju med sig nya saker som jag aldrig har stött på innan, eller träffat på, eller har nya historier liksom, och nya problem som jag inte liksom har sett förut. Så att jag tycker ju att för varje person som jag möter så lär jag mig någonting nytt.
Ja.
Så jag ser det inte riktigt så.
Nej.
Men jag kan också säga att jag har ju haft i perioder jobbat med många andra diagnoser också.
Mm.
Depression, ångest och utmattning och sådär. Mm. Och det är ju väldigt bra och nyttigt, för att då får man ett annat perspektiv och kommer på att just det, så kan man jobba också. Så kan man ta med sig det in i ätstörningsbehandlingarna. Så på det sättet blir man ju också bättre, tycker jag, på ätstörningsbehandling. Så ja, jag tycker det är bra att fokusera på en sak och samtidigt inte bara göra det.
Nej. Ja, Evelina, det var alla frågor för idag.
Mm.
Och sen kommer ju ett till avsnitt då med en del två, för att det var så många frågor som du tog tag i.
Mm. Ja, vi vill verkligen tacka för alla som har skickat in frågor.
Ja, verkligen. Och alla fina peppande ord vi har fått och allt. Det har varit, det har varit jättekul att göra.
Mm, verkligen. In the sweet despair, I find something true.